lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med de sista verserna i Apostlagärningarnas 15 kapitel, där det berättades om starten på Paulus andra missionsresa. Det började med en konflikt mellan Paulus och Barnabas. Och Barnabas tog Johannes Markus med sig och reste till Cypern. Paulus och Silas reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna där. Därefter kommer de att resa vidare till området i Galatien för att besöka de församlingarna. För det var ju där problemet med judaisterna hade börjat. Och Galaterbrevet är ju Paulus brev till församlingen, där han varnar dem för att låta sig vilseledas av sådana som försöker under evangeliets namn på nytt föra dem in under lagen. Det är hans starkaste uttalande och hans starkaste försvar av doktrinen om rättfärdiggörelse genom tro. Syndaren blir inte bara frälst genom Guds nåd, men den frälsta syndaren lever av nåd. Nåd är vägen till livet, och nåd är livets väg. Jag föreslår att du än en gång följer Paulus resa på kartan, och du kommer att upptäcka att det är oerhört spännande att resa tillsammans med Paulus. Och när vi nu kommit till Apostlagärningarnas 16 kapitel ska vi först se hur Gud konkret kallar Paulus till Europa och hur han och hans följeslagare hamnar i fängelse när de kommer till Filippi i Makedonien. Men de klagar inte, utan prisar Gud under alla livets förhållanden. Och vi ska se hur Gud öppnar fängelsedörrarna och fångvaktaren får uppleva frälsning och ta emot Jesus i sitt hjärta. Vi läser Apostlagärningarna kapitel 16, verserna 1 och 2. Så kom han till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus, vars mor var en kristen judinna, medan fadern var grek. Timoteus hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonium. Ofta får vi väldigt få detaljer om de olika personernas privatliv i det Nya testamentet. När det gäller Petrus till exempel, så är det enda vi får veta om hans bakgrund att han är gift. Om Timoteus får vi veta att han kommer från ett gott hem, att hans mor var en kristen judinna som hette Eunike och att hans mormor hette Louise och att de båda, liksom Timoteus, ägde en uppriktig tro. Men allt Nya testamentet säger om fadern är att han var grek. Och det är nog för att poängtera att det var ett blandäktenskap som gjorde att Timoteus var oomskuren. Och dessutom så umgicks inte judar med greker, medan det i det nya förbundet, i kraft av Jesu Kristi död och uppståndelse, heter, så som det står i Romarbrevet 10:12. Det är ingen skillnad på jude eller grek. Alla har samma Herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Och i Kolosserbrevets 3 kapitel och vers 11. Nu är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. När Paulus kommer till Lystra, där han möter Timoteus, så tar han alltså honom med sig. Så nu består missionsteamet av tre, Paulus, Silas och Timoteus. Och vi läser i vers 3. Denne Timoteus ville Paulus ha med sig på resan. Och med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom. Alla kände ju till att hans far var grek. Här ska vi speciellt lägga märke till Paulus handlingssätt. När han reste till Jerusalem mer än 10 år senare och tog med sig Titus som var oomskuren och vars far och mor båda var grekiska, så säger Paulus i Galaterbrevets kapitel 2 att han inte ett ögonblick ville ge efter för de falska bröderna som krävde att Titus skulle omskäras, eftersom han ville att evangeliets frihet skulle bevaras. Men när Paulus ska ta med sig Timoteus som missionär till hedniska provinser där det fanns troende judar, så önskar han undgå diskussionen om omskärelsen för att fritt kunna förkunna Kristi död och uppståndelse. Det är det Paulus talar om i 1 Korinthierbrevet 9, verserna 19-22. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag varit för dem som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag varit för en som står utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna det svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone vinna några. Bortsett från denna händelse med Timoteus, så varken praktiserade eller förkunnade Paulus omskärelsen. Tvärtom, så säger han i Galaterbrevet 5:2, hör på vad jag säger er. Jag, Paulus, om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Det vill säga, om du tror dig bidra med något genom att du låter omskära dig, så står du under lagen, och då har du ingen nytta av att Kristus dog för dina synder. Men Paulus lät omskära Timoteus för att slippa diskussioner om dessa yttre formella ting. För det evangeliet egentligen handlade om var ju hjärtats omskärelse, på nytt födelsens under. I Galaterbrevet 6:15 står det i Gerts översättning: omskärelse eller inte, det betyder ingenting, utan bara detta: om jag är en ny skapelse. Om någon frågar mig om han kan gå med i en församling där man har ett annat syn på dopet än de själva har, och frågar han då om han kan låta döpa sig ändå och gå med i den församlingen, då vill jag komma med en motfråga. Är det god bibelundervisning i den församlingen? Förkunnar de frälsning endast och allenast genom tro på Jesus Kristus? Tror de att hela Bibeln är Guds inspirerade ord? Är det en församling där du kan göra en gärning, bli välsignad och växa i nåd och kunskap? Kan du svara ja på dessa frågor, så må du bara gå med i den församlingen. Men den evangeliska friheten borde ju vara lika naturlig den andra vägen. Det vill säga att acceptera dig som du är, oomskuren om jag får använda den bilden. Eller som Paulus uttrycker det i Första Korinthierbrevet 7, verserna 18-20. Den som var omskuren när han blev kallad skall inte ändra på det. Den som var oomskuren skall inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt. Det som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska förbli vad han var när han blev kallad. Av hänsyn till judarna i trakten tog Paulus och omskar Timoteus. Och orsaken, säger han, är att alla kände ju till att hans far var grek. Och då betydde dessa ceremoniella ting mindre. Paulus var en jude för judar och en grek för greker. Och Timoteus, med grekisk far, gick i sin lärofader Paulus fotspår och omskar sig för att vara en jude för judar. I Romarbrevet 2:29 står det: omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor. Och i Apostlagärningarna 16:4 läser vi vidare: de reste från stad till stad och meddelade bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade utfärdat och som man skulle iaktta. Och de föreskrifterna var alltså att de inte lade något krav om omskärelse på de hedningar som kommit till tro. Eller som det stod i brevet från apostlamötet i Jerusalem: den helige ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Och resultatet blev som vi läser i vers 5. Församlingarna befästes i tron och fick för var dag fler medlemmar.
Vilken mäktig Gud vi har, vilken mäktig Gud vi har. Han har skapat dig och mig, han har skapat dig och mig. Han har makt och härlighet, han har makt och härlighet, han har makt och härlighet, han har makt och härlighet.
Apostlagärningarna 16, vers 6. Det tog sedan vägen genom Frygien och Galatien, eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Här talar Bibeln om direkt vägledning som en del av aposteln Paulus liv. Och det är något som det är viktigt att vi blir påminda om idag. För det är långt ifrån alla kristna som har det lika klart för sig, även om Bibeln tydligt vittnar om detta. I Efeserbrevet 5, verserna 15-17 står det: se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. En kristen ska inte vara styrd av tidsanden eller av världen och dess krav och dess modenycker. och vår insikt om Guds vilja, den kan förkovras. Och Efeserbrevet uppmanade oss ju till att söka förstå vad som är Herrens vilja. Söka har med prioritering att göra. Och vi måste dagligen, gång på gång, göra våra val. Kolosserbrevet 3:1 säger: Om ni alltså uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Att sträva efter det är inte att vara lagisk, men det har med hjärtat att göra, vad som upptar oss. David, han uttrycker det så här i den 23:e psalmen: Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och så säger han i nästa vers: Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Så även när Gud är med, och även om han har fått leda oss på rätta vägar, så kan ibland vandringen gå genom dödsskuggans dal. Sök att förstå vad som är Herrens vilja, sa Efeserbrevet 5. Paulus, Silas och Timoteus tog alltså vägen genom Frygien och Galatien eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Provinsen Asien var nere i syd där Efesus låg. Paulus hade tydligen tänkt göra en rundresa i mindre Asien, som var ett rikt befolkat område på den tiden och verkligen något av ett centrum för den grekiska kulturen. Men den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i provinsen Asien. Det är ganska anmärkningsvärt, inte sant? Paulus var redo att resa dit, och Gud önskade att evangeliet skulle vidare till alla folk, men Guds helige ande önskade att Paulus skulle vara på en annan plats vid denna tid. Och när vägen söderut stängde sig, går de norrut, och när de hade nått Mysien, tänker de alltså fortsätta till Bitynien. Vers 7. När de hade nått Mysien ville de ge sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Guds helige ande stängde vägen söderut till provinsen Asien. Sedan stängdes också vägen norrut mot Bitynien. Och de hade kommit från öster. Vart skulle han gå? Tja, den enda riktning som återstod var västerut. Och Paulus och hans följeslagare drog västerut till de kom till Troas. Här var de tvungna att vänta en stund eftersom de nu behövde ett skepp för sin vidare färd. Paulus var nog en aning rådvill om vart hans vidare vandring skulle gå. Vers 8. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. Jag tror att om vi hade träffat Paulus medan han väntade på båt i Troas och frågat honom, vart är du nu på väg? Så skulle det inte förundrat mig om han svarat, jag vet inte. Och då är jag rädd att du eller jag kunde ha sagt, nej men broder Paulus. Menar du att du, den av Gud utvalda hedningarnas apostel, inte vet vart han ska? Och sedan hade vi satt oss ner och givit honom en lektion i hur man finner Guds vilja i sitt liv. Och jag vet inte hur många böcker jag har sett över det ämnet. Var det inte synd att Paulus inte hade en av dessa böcker den gången i Troas? Paulus vet inte Guds vilja. Varför? Därför att Guds helige ande leder honom. Paulus helt enkelt väntar. Han tar inte nästa steg förrän en dörr öppnas. Det krävs en både stark och klar kallelse för att föra honom till Europa. För det är Europas frälsning som nu ligger Guds ande på hjärtat, i andens plan med Paulus. Tänk, redan här har Gud tänkt på dig och på mig. Halleluja, lovad vare Gud, för hans kärlek, för hans omsorg och för hans frälsningsplan för Europa.
Låt oss lovsjunga vår Gud. Låt oss lovsjunga vår Gud. Låt oss lovsjunga vår Gud. Han är värdig lov och pris. 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 Han är
Paulus befinner sig i Troas. Han är full av varför. Varför hade den helige ande hindrat hans planer för Asien? Varför stängde han också vägen till Bitynien? Han hade ju verkligen rest ut under bön och förvissning om att han skulle besöka församlingarna i mindre Asien. I Jakobs brev kapitel 4, verserna 13-15 läser vi: Ni som säger, idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer, ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga, om det är Herrens vilja får vi leva och kan göra det eller det. Fibiger säger, jag tror att Paulus helt säkert hade lagt sin resplan efter det mönstret. Och på grund av sin förtroliga gemenskap med Herren var han också klar över att det var Gud som genom sin helige ande hade korsat hans planer. Så nu vet han inte vart vägen går, upplever ingen ledning, och därför är han helt enkelt stilla. Han väntar och kämpar säkert med många tankar. Det var ju tre som reste tillsammans. Han var ju ledaren. Och hur skulle han kunna leda andra när han själv famlade i ovisshet? Men han är ärlig. Han försöker inte ge sina följeslagare intryck av att han vet mer än han vet. Han väntar. Mitt i all osäkerhet har Paulus en styrka. Han är viss om sin frälsning. Han hade haft ett personligt möte med Jesus. Han trodde skriftens vittnesbörd. Och han hade erfarit Guds nåd i sitt eget liv. Och Paulus visste att ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd. Och den är Jesus Kristus. Många kvinnor och män går månad efter månad och år efter år utan andlig kraft. Eftersom de inte har visshet om sin ställning i Kristus. Latimer skrev en gång till Ridley att när han var viss och säker om sin egen frälsning var han frimodig som ett lejon. Men om detta frälsningshopp blev fördunklat, då var han skygg och rädd och blev oduglig i tjänsten. Om Paulus har många obesvarade frågor i sina tankar, har han dock evangeliets ljus i sitt hjärta. Och den som har fått Jesus uppenbarad för sitt hjärta, han väntar med förväntan. Att vänta på Gud är aktiv vila. Vi repeterar Efeserbrevet 5, verserna 15 till och med 17. Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Den som väntar på Gud fördriver inte tiden på pubben eller framför TV:n eller med veckotidningens horoskop. I Petrus första brev kapitel 4 vers 3 står det: länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, lidelighet och så vidare. Nej, Paulus och hans vänner befann sig inte den natten där det var fylleri och omoral och andra mörkrets gärningar. Men Paulus befinner sig i stillhetens kammare i Troas. Och där möter Gud honom. Och det sker i en syn. En syn som blev avgörande för oss i Europa. Det var Gud som genom sin konkreta kallelse av Paulus bestämde att evangeliet nu skulle korsa Egeiska havet och komma till Europa. Och vi läser Apostlagärningarna 16, vers 9. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. Inför denna kallelse till Europa kan jag bara ödmjukt böja mig inför Guds tron och så säga: tack Gud för att du sände Paulus och gav honom så klar besked, och att du i din fullkomliga kärlek sände honom till Europa. Paulus befann sig i Asien, och jag vet inte varför Gud inte sände honom österut mot Kina, utan mot Europa. Och evangeliet kom också till Norden, till oss i Sverige. Och just nu, genom programmet Vägen genom Bibeln, sänder Gud evangeliet till dig personligen. Och så är frågan: vad kommer du att göra med evangeliet? Förkasta det eller ta emot det till frälsning? Profeten Jesaja säger i kapitel 55, vers 3: böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368 Stockholm.